Välkommen på en vandring bland våra grundlagar. Jag heter Olof Pettersson.
Regeringsformens 13 kapitel, kontrollmakten. Ordet kontroll används här på samma sätt som ordet granskning. Vad handlar det om? Jo, hela grundlagen går ju på att reglera den offentliga makten, att tilldela makt, att fördela makt och begränsa makt. Men också att kontrollera makten. Därför är den offentliga maktutövningen, det är inte alls säkert att det blir som man har tänkt. Det kan ske misstag, det kan vara en användning av makt som inte är tillåten. Så makt måste kontrolleras. Och man kan se det här kapitlet som en slags olika kontrollinstrument. Man mäter, blev det som det blev? Blev det bra eller dåligt? Och det, en granskning innebär ju alltid en värdering om det är bra eller dåligt. Så man måste ju ha någon utgångspunkt, något kriterium. Och då får man falla tillbaka till de tre grundläggande värden som ligger som bildar bas för hela det demokratiska styrelsesättet. Och det är folkstyrelse, all offentlig makt i Sverige utgår från folket, och det leder till en mer politisk granskning. Rättsstaten, att den offentliga makten ska utövas under lagarna, så man måste ha en juridisk granskning. Och handlingskraft, regeringen styr riket och med resurshushållning, det måste till en ekonomisk granskning. Det kan man ju granska på många andra sätt också, från jämställdhetsperspektiv och på om man uppnår klimatmål och annat. Men det här är de tre grundläggande som gäller hela den offentliga sektorn. Sammanfattningsvis, det här kapitlet i 13 innehåller då några exempel på politisk kontroll. Det tar upp riksdagens granskning av regeringen genom konstitutionsutskottet. Misstroendeförklaring, där riksdagen kan kontrollera om man har förtroende för regeringen. Riksdagsledamöterna har rätt att ställa frågor till regeringens ledamöter. Och sen så finns det juridisk kontroll. Det finns en möjlighet att åtala statsråd. Justitieombudsmannen som granskar juridiskt. Och så exempel på ekonomisk kontroll i Riksrevisionen. Men det är viktigt att komma ihåg att det här är viktiga aspekter av kontrollmakten, men inte uttömmande. Det finns andra typer av kontrollinstrument. En del regleras på andra håll i regeringsformen, en del i andra grundlagar eller andra lagar. Med exempel, politisk kontroll. Så är det självklart att regelbundna val är helt grundläggande i en demokrati, att väljarna har möjlighet att kontrollera om man vill byta ut regeringen, om man vill ge oppositionspartierna förtroende eller om man vill låta regeringen sitta kvar. Den offentliga debatten och fria medier, hela det som ryms inom fri åsiktsbildning, är ju helt grundläggande för en demokrati, en kritisk öppen debatt om politiken. Och riksdagens utskott har granskande uppgifter. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning, och utskotten har en viktig granskande roll utöver det som nämns i det här kapitlet. Den juridiska kontrollen, lagrådet behandlas på annan plats i regeringsformen, som ju har en juridisk förhandsgranskning av lagförslag. Allmänhetens, medborgarnas viktigaste instrument att klaga och kontrollera att myndigheterna sköter sig, det är när man själv uppträder som part eller som kommunmedlem. Man kan överklaga beslut både av statliga och kommunala myndigheter, och då går det upp till de särskilda förvaltningsdomstolarna. Och sen har regeringen en egen advokat, justitiekansler, som på regeringens uppdrag granskar den statliga verksamheten. Och ekonomisk kontroll, det finns intern revision i alla myndigheter, och det finns en kommunal revision som behandlas på annan plats. Första paragrafen handlar om konstitutionsutskottets granskning, och KU nämns ju som ett särskilt viktigt utskott i riksdagen. Och uppgiften här är att granska, som det heter, statsrådens tjänstutövning och regeringsärendenas handläggning. Och det här är viktigt för att mycket av regeringens arbete sker utan offentlig insyn. Det är som handlingar, ärenden, dokument som cirkulerar i regeringskansliet betraktas som arbetshandlingar, så det är väldigt lite som man genom offentlighetsprincipen kan begära ut handlingar. Men KU har den här möjligheten att gå in och titta precis hur regeringsärendena har skötts. Och utskott, KU själv och andra riksdagsutskott och varje enskild riksdagsledamot kan väcka ärenden. Det här behöver vi granska, det här behöver vi titta på. Det fortsätter här med den andra paragrafen att KU ska då rapportera till riksdagen, och det gör man normalt sett genom två betänkanden, två rapporter som kommer. En på hösten som är den allmänna granskningen, den har inte mycket offentlig uppmärksamhet. Som statsvetare tycker jag den här är väldigt matnyttig, för den beskriver mycket av vad som händer i regeringskansliet. Olika rutiner, hur det sköts och utnämningar och mycket annat. Det som är mest medialt uppmärksammas är den som kommer på våren, det man kallar den särskilda granskningen. Då har ju då enskilda, då har riksdagsledamöter och kanske något utskott anmält den ena eller andra ministern för att den har gjort någonting som man anser inte var bra. Och så ska konstitutionsutskottet granska och säga, det är ju ingen juridisk granskning, men de kan rikta kritik emot. Nu har man på senare år försökt komma överens mellan de politiska blocken, men tidigare var det väldigt partipolitiserat. Oppositionen granskade och ville pricka eller rikta anmärkningar mot regeringsledamöter, men nu försöker man komma fram till en gemensam bedömning om kunde det här sköts bättre. Och man försöker enas om beskrivningar och utvärderingar av vad som har hänt. Åtal mot statsråd, den tredje paragrafen, det är det som fram till 1975 i den gamla regeringsformen hette riksrätt. Och det ska då gälla brott i statsrådstjänsten om man har gjort någonting som minister, som statsråd, som innebär att man grovt åsidosatt sin tjänsteplikt. Då kan det bli en juridisk granskning och då väcks åtal av konstitutionsutskottet och det tas upp i högsta domstolen. Det här låter ju intressant, men det används inte längre. Det kommer in då och då anmälningar eller försök att väcka sånt där KUs intresse att väcka åtal. Men regelmässigt så först är åt sidan. Misstroendeförklaring. Den är desto viktigare i det praktiska livet. Den utgår ju från idén att regeringen är ansvarig inför riksdagen, att vi har parlamentarism. Och riksdagen måste ju då ha inflytande över vilka partier, vilka eller vilka partier som bildar regering. Och riksdagens makt kommer till synes på tre sätt, varav ett behandlas här. Det första är redan behandlat tidigare. Det är om regeringsbildningen, hur man tillsätter regeringen. Det har också kommit till ett sätt att, för riksdagen att avsätta en regering. Efter varje val så sker det obligatoriskt en statsministeromröstning om inte regeringen redan har avgått. Och det var ju det som hände efter valet 2018. Det som behandlas här är misstroendeförklaring. Då kan riksdagen testa om regeringen fortfarande har förtroende. Och vi har ju det här systemet med negativ parlamentarism. Regeringen sitter kvar så länge inte riksdagen har röstat bort den. Förslag att pröva ett sånt här förtroende, det måste tas av minst 35 ledamöter. Och beslutet fattas enligt en modell som skiljer sig från vanliga omröstningar i riksdagen. Utan när det gäller det här med förtroende, regeringsbildning, statsministeromröstning och misstroendeförklaring, så är det ju det att det krävs minst 175, minst hälften av ledamöterna som vill fälla regeringen. Det vill säga både ja och avstår innebär ett aktivt eller passivt stöd för regeringen. Och det här kan man göra när som helst utom då om den gamla riksdagen är kvar i väntan på att valutslaget ska slå igenom, då självklart då gäller det inte. Och under övergångsregeringen, och regeringen redan har avgått och bara sitter och väntar på en ny regering, då används det självklart inte heller. Interpellationer och frågor. Det finns i alla länders parlament möjlighet att man som enskild ledamot kan ställa ministrar, ledamöter av regeringen till ansvar. Det leder inte till några beslut, men det är ju en möjlighet att inför offentligheten fråga ut och ha invändningar mot regeringspolitiken. Och i Sverige numera så har vi tre varianter. Interpellationer, de är lite större. De ska vara skriftliga och lämnas in i förväg. Och då kommer svar så småningom skriftligt. Och statsrådet som då har fått den här interpellationen uppträder och ger också en förklaring muntligt. Och så följer en debatt där också andra ledamöter kan delta. Förutom den som har ställt interpellationen och den minister som svarar. Frågestund är muntlig och det är lite kortare. Då kommer ett antal ministrar varje vecka till riksdagen och ibland statsministern. Och talmannen bestämmer då, ja, då får du fråga och så blir det ett kort utbyte. Så det är meningen att det ska vara korta, rappa inlägg. Och så finns det något som heter skriftliga frågor. Då kan en riksdagsledamot ställa en skriftlig fråga och få ett skriftligt svar. Det blir ingen debatt, men det tas ju till riksdagstrycket. Så man, det blir ju inför offentligheten. Man kan på webben eller på papper läsa både svar och frågor och svar. Riksdagens ombudsmän, det är det som kallas justitieombudsmän, de var en förut, nu är de fyra stycken för att uppgiften har växt i omfattning. De har en självständig ställning och de sysslar enbart med en juridisk granskning. Som det står, de ska utöva tillsyn över tillämpningen, offentlig verksamhet och lagar och andra föreskrifter. Och det är ju ganska vidsträckt definition, så det innefattar både domstolar, statliga förvaltningsmyndigheter och kommunala förvaltningsmyndigheter. Då kan JO antingen ta egna initiativ, men mycket arbetet går ut på att behandla anmälningar från allmänheten, klagomål på olika delar av den offentliga makten. JO kan väcka åtal inte så ofta. Vad som är viktigt är att de varje år kommer med en tjock rapport som sammanfattar de viktigaste iakttagelserna, en årlig ämbetsberättelse. Den kan vara intressant att läsa som en genomgång när hur myndigheter kanske inte följer offentlighetsprincipen, de har inte skött när det gäller hur man behandlar intagna på ett fängelse. Det är en lång, lång lista på olika anmärkningar som JO riktar. Och jag vet att den läses både bland myndigheter och regeringskansliet. Så att den, även om det inte leder till några åtal och fällande dom, så har den ändå en slags korrigerande, normerande betydelse, den här granskningen. Riksrevisionen. Det är inte så gammalt som det här vi har det. Före 2003 då fanns det två sådana här revisionsmyndigheter. Den ena lydde under regeringen, Riksrevisionsverket. Den andra hade riksdagen sedan gammalt egna revisorer som då gick igenom och granskade myndigheterna. Mer bokföring och om siffrorna stämmer, om pengarna används effektivt. Men det här var inte riktigt tillfredsställande för att man ville ha en mer oberoende, starkare riksrevision, och till slut bestämde man sig då för att inrätta den här, och den är då grundlagsreglerad. Den granskar hela den statliga verksamheten, så den kan gå in och titta också hur följer hela kedjan från regering, regeringskansli, departement, myndigheter och ut i verksamheten. Och tidigare fanns det tre riksrevisorer, men det har grundlagen ändrat, så nu kan det vara två eller till och med en riksrevisor. De väljs, en eller de här tre väljs av riksdagen, och de kan nu också avsättas av riksdagen, och det har varit lite oklart, så man har preciserat hur det där ska gå till. Men grejen är att riksrevisionen granskar självständigt, och riksrevisorerna har ett grundlagsfäst oberoende, och det är viktigt för deras trovärdighet att de måste ha en viss distans till makten och kunna vara en självständig granskare. Och sen så finns det då detaljerade bestämmelser om riksrevisionen i dels i riksdagsordningen och sen av speciella lagar.